Välkomna till podden På tiden den 7 februari 2018. Nummer 57 av de poddar som Christer Thunmark och jag har gjort sedan staten tog över. November var det 2014 som vi började. Hallå Christer.
Hej, men vi har ingen finansiering från myndigheterna.
Inte från myndigheterna och faktiskt inte från civilsamhället eller övriga delar av universum heller. Men vi är igång och tack för att ni lyssnar. Vi tycker också att det är kul att vara med.
Och vi sitter på ett nytt ställe, vi har aldrig poddat här förut.
Nej, Blanche och Hjärta på Brunkebergs Theaters, snöflingen här nu. Det var ganska vackert faktiskt, titta ut över Brunkebergs torg. Här var det ju Swedbanks stora hus tidigare, sen har det här blivit hotellkomplex med Stordalen at Six och sånt där. Men det här är en liten vinbar med restaurangservice som vi gärna sitter på. Vad är läget i nationen och universum de senaste veckorna?
Ja, det har hänt. LO har kommit med sin valfilm nu. Alltså valåret börjar ju dra igång nu lite grann, känns det.
Ja, minst sagt. Och den här filmen då har ju direkt blivit omdiskuterad för att en del kommentatorer har tyckt att det ser alldeles för svenskt ut. De tycker att det är ju massa människor som samlas, som finns på sin arbetsplats och sen går de därifrån och närmar sig demonstrationståg med röda flaggor och sånt där. Och det ser väldigt... i det här hudfärgscentrerade tid vi lever i. Det ser väldigt vitt ut, skrev till exempel Erik Helmersson och andra på Twitter. Och sen har LO slagit tillbaka. Men vad säger du om själva filmen?
Ja, jag tycker för första att den var lite tråkig. Det var liksom ingen, det fanns ingen kul, så här, fanns ingen glimten i ögat. Det var lite tråkigt. Det tror jag faktiskt är ett misstag. Jag tror att om man ska locka unga människor idag så måste man ha någon rolig twist. Man måste våga ha lite glimt i ögat och ha lite självironi och självdistans. Sen tycker jag att det fanns en estetik som är ju lite sådär. Den här röda flaggan som vajar mot en blå himmel här för mig och sådär. Det är en estetik som är lite sovjet. Eller om man så vill, lite Ayn Randsk, du vet.
Ja.
Den där empatistörda låtsasfilosofen som lockar massa radikaliserade nyliberaler. Hon hade ju också en sån estetik, trots att hon var ju verkligen inte socialist utan libertarian.
I efterhand så har jag sett på en debatt på till exempel på Facebook att den här kvinnan som bär den röda flaggan i LOs film, hon är absolut inte helt svensk, utan hon har både något slags filippinskt och något tyskt eller vad det var, bakgrund och sånt där. Hon är, så att det liksom, och även andra personer i filmen är inte helt svenska, men de ser ut så, tyckte då en del kommentatorer. Oj, men jag har någonting här.
Jag var lite krasslig du.
Ja, men det, då, det här är den tiden på året. Jag har så känsliga stämband och slemhinnor. Jo, men du, den här budskapet på slutet var ungefär så här i den här filmen. Vi har gjort det förut, står det. Och sen sa det, nu gör vi det igen. Trygghet för vanligt folk. Det var det som var payoffen, eller som det heter, va? Trygghet för vanligt folk. Och då förstår man ju att LO menar att Socialdemokraterna ska man rösta på då, för att det är trygghet för vanligt folk. Ja, i serien alltså olika budskap, de brukar ju ha Socialdemokraterna här med att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Det är en sån som används, va? Och en annan handlar ju om, alltså det är flera olika budskap, den här trygghet för vanligt
folk. Men trygghet
folk
ligger verkligen i tiden. Jag tror alla partier kommer att prata trygghet i den här varan.
Ja, och förr och menade man ju anställningstrygghet och sjukförsäkring. Nu är det väldigt mycket mot brott.
Ja, nu är det brott och just det, precis, va. Och det där är intressant, va, för det är ju verkligen en svängning liksom, i psykologi och emotioner som används i den här valrörelsen, tror jag. Eller kommer att användas i den här valrörelsen.
Du, as we speak, vi spelar in det här nu på sen lunchtid, så har ju regeringen haft en presskonferens om att man ska ha gränsnära kontroller för att slå till mot den gränsöverskridande brottsligheten.
Jaha.
Och jag förstår saken rätt, så ska man alltså i närheten av gränstrakten, det ska finnas en zon där jag antar att polis och tull och andra ska kunna så att säga göra stickprovskontroller och kolla bilar och annat, va, om det är vad de håller på med för någonting. Och det är också riktat mot brottslighet.
Men jag tror alla partier kommer liksom mer eller mindre spinna på den grejen i den här valrörelsen.
Ja, och så häromdagen så kom ju Moderaterna och till slut så gjorde de upp då med sin gamla miljöpartiöverenskommelse om migrationen, där faktiskt människor som inte har fått tillstånd att vara i Sverige ändå haft rätt till sjukvård och skola för barnen.
Ja.
Och det har funnits kvar länge trots att övriga delar av migrationspolitiken har ju stramats åt rejält sedan hösten 2015. Men det här har funnits kvar. Och nu skriver de politiska kommentatorerna då att ja, nu är det en slags race här bland vissa partier om vem som kan vara hårdast mot papperslösa. Och Moderaterna har ju då uppenbarligen till slut bestämt sig för att det är inte rimligt att säga att vi klarar inte av att det kom så många som gjorde 2015. Men om ni ändå kommer och om ni får avslag på er ansökan så går det ändå bra att få sjukvård och skola. De har liksom kommit fram till att det inte är rimligt. Vilket jag kan hålla med om. Jag tycker när jag var på Migrationsverket så fanns det ett budskap som handlade också om själva verkets uppdrag som säger så här att har man skäl att få stanna, då får man uppehållstillstånd och får vara i Sverige. Om man inte har det, ska man lämna landet.
Jag tycker
och det har ju Löfven sagt miljoner gånger nu på senare tid.
Jag tycker att man viss form av sjukvård ska man få i alla fall, tycker jag. För det handlar inte om lagar, det handlar om så att säga etiska överväganden.
Jo, men det som inte kan anstå, som det heter, det håller jag med om. Men här gäller bara generellt så, att sjukvården stod till bus där. Men vad säger du om termen papperslösa?
Jo, men det är ju intressant, för det är ju liksom en omskrivning av för vad det egentligen syftar på är ju människor som befinner sig illegalt i landet, om jag har förstått saken rätt. Och det rent alltså konnotationen i begreppet papperslösa är ju att de saknar någonting.
Ja.
Konnotationen i att säga att de befinner sig illegalt i landet är ju att de faktiskt bryter mot en lag.
Det är lite skillnad.
Det är lite skillnad.
Och det användes omväxlande i Aktuellt häromkvällen. I början sa man människor som befinner sig illegalt i Sverige. Men sen i resten av programmet så gick man över till den kära termen papperslösa.
Ja, men det där är intressant faktiskt. Jag försöker hitta någon analogi. Jag kommer inte på någon bra nu. Men det är ungefär som att säga så här att jag är skatt. Att kalla en, nej, det håller inte. Jag tänkte säga en skattesmitare kallar man någon som är beskattningslös, någon som inte har betalat skatt. Nej, det höll inte. Det var dåligt.
Ja, eller kalla en person som är arbetslös för någon som har gott om fritid.
Ja, just det.
Ja, nej, det är korrekt också.
Ja. Precis.
Du, jag kan ingenting om börser och sånt där och aktier, men jag vet, det var ju
ett
skrämmande börsfall igår, eller var det förrgår? Ja, det började i förrgår sent då.
Fortsatte igår, tror jag, 4,5%.
Ja, men jag uppfattade det jag såg på nyheterna sent, att det på något vis inte blev så farligt.
Det kommer nog repa sig för sig, men det är klart att börserna är ju jävligt volatila, därför folk är... Det här är ju psykologi bara. Och det finns en stark ängslighet, tror jag, i världen överhuvudtaget.
Ni hör att Sturmark är gammal klippare, han säger volatil och sånt där. Så att han är inne i den där bubblan.
Ja, det kan jag inte påstå. Men den typen av fluktuerande börser tror jag vi kommer att se i och för sig. Men jag tror inte det är någon, liksom, det är ingen stor grej som händer just nu. Men det är en annan sak som är spännande. Det är ju nyheten idag, att jag tror att det är idag i alla fall, att Nordkorea skickar alltså Kim Jong-uns syster till olympiska vinterspelen.
Och det är till månen, tror jag skulle säga.
Och det är tydligen första gången sen landet splittrades som en ledare, som en någon från ledarfamiljen besöker Sydkorea.
Jaha.
Så det är jättestort, tydligen. Alltså det här närmandet mellan Nord- och Sydkorea verkar vara unikt, eller liksom det har inte hänt förut.
Jag har så svårt att läsa de här sakerna, vad som sker, med tanke på att en del grejer verkar ju extremt aggressiva och sådär, och offensiva. Så att, men visst är det intressant.
Vi släpper ju nu på mitt förlag Fri Tanken en bok av Loretta Napoleoni som heter just Nordkorea, som handlar om Nordkorea. Och hon är ju en internationell forskare på internationell politik och sådär. Och hon skriver om Nordkorea väldigt intressant. Det är möjligt att vi har pratat med dig på podden förut, det kommer jag inte ihåg nu. Men hon säger ju att Nordkorea är ju inte en kommunistisk stat, utan en fascistisk stat. Och den här ideologin som de har påminner väldigt mycket om Scientologikyrkan. Så det är liksom en sektideologi med väldigt tydliga rasbiologiska inslag också. Vissa människor... Ja. Så att liksom vissa kategorier av människor får liksom inte gå på högre utbildning och sådär, för de är liksom fel ras och sådär. Så
det finns det väldigt... där har jag aldrig hört eller sett i rapportering, de där delarna av den nordkoreanska
diktaturen. Det är intressant, va? För att hon säger också att det finns väldigt mycket bilder av Nordkorea som inte stämmer. Till exempel att man tänker på Nordkorea som ett svältande land. Och det var sant efter Sovjetunionens kollaps, därför att de hade så mycket stöd från Sovjet som plötsligt upphörde. Och då blev det verkligen en svältkatastrof i land. Men idag är det inte så, säger hon. Det finns en växande medelklass i Nordkorea som, så att säga, i materiellt hänseende har det ganska bra. Så lever de ju fortfarande i en järntvättarsekt liksom, och det är livsfarligt att gå emot makten och så vidare. Men så att säga, om man inte gör det och håller sig på mattan, så är det relativt välmående. Och den bilden har vi inte riktigt.
Tur vi har Loretta som kan rätta.
Nu var du jätterolig.
Ja, 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 ja. Loretta, gammal kompis till oss.
Nordkorea. Hon menar ju också att Kim Jong-un är mycket mer rationell ledare än vad Donald Trump är, så att säga.
Jaha, ja. Okej. Det där låter som att det är en väldigt hård konkurrens då. Eller ja, det kanske han är förresten.
Nej, Trump. Men hon säger liksom att han...
Apropå det.
Nordkorea har inget intresse av att starta kärnvapenkrig. De vill bara ha kärnvapen för att inte bli anfallna. Medan Trump däremot, han kan ju liksom vakna, få ha en dålig dag och trycka på...
Det kommer cappuccino här. Eller det är två stycken, heter cappuccino då. En cappuccino och två cappuccini. Det tycker jag borde göra.
Ja, det tycker du, ja.
Ja, men du, apropå Nordkorea och kärnvapen. Nu vill ju Donald Trump ha en jättestor militärparad varje år i Washington. Jaha. Inspirerad av den franska som han såg då. Förra året.
Spreda Nordkorea tror jag skulle säga.
Ja, det var ingen slump att jag sa det just nu då, men tydligen är det Macron som hade en perfekt militärparad, 2 timmar Champs-Élysées och sånt där, och det, då det kändes jättebra, tyckte då Trump.
Wow, det. Trump.
Och nu när vi ändå är inne på nöjen då, så har
nöjen som Nordkorea,
ja, nej, militärparad. Ja. Så har det varit Skräll och Difläskeval också.
Och du
följer ju den som gammal schlageräv.
Ja, men jag såg den faktiskt. Jag såg den. Och ja, vad ska man säga? 2 nummer gick ju vidare till finalen, och de var ju proffs båda 2. Ingrosso. Och jag kommer inte ihåg vad den andra killen
heter. Han heter John Lundvik. Ja. Han som har skrivit hits till andra artister. Ja. Men så att han är en duktig låtmakare. Jag tyckte för sig den var blek, den låten han hade.
Nej, men jag tycker han var skitbra. Det är liksom soul, professionellt framfört. Ja. Nej, men jag
soul rimmar inte på slager.
Nej. Och sen,
det gör däremot mager. Och Edvard Blom var ju med.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Tycker att det var tillräckligt rolig för att motivera att det var med. Hans lägg in en pinne. Nej, livet på en pinne. Inte en pinne, brasan. Livet på en pinne.
Jag tog fram många kuddar och gömde ansiktet i. Men...
Gjorde du det?
Ja.
Ja. Jag...
Men barn i 8-årsåldern tycker det är kul.
Det var väldigt rolig ballett där, som hade liksom smörgåsbord och champagneglas och hallon och köttfärs och oxfilé, eller hur?
Visste ju inte ens att han skulle börja sjunga. Alltså, såg du hans skräckslagna blick precis när han skulle börja? Stackars människa.
Ja, jag tror han var supernervös då. Men...
Han såg ju helt skräckslagen. Jag tror han skulle få hjärtattack vilken sekund som helst.
Ja, det...
Får man verkligen utsätta en människa för det där, menar jag?
Ja. Nej, det får man verkligen inte göra. Ja. Men sen var det den roliga texten om i full blom och sånt där. Han heter ju Blom och sånt.
Ja, just det.
Så att det var ju kul.
Det är ju fint.
Men, och
nu har det ju börjat, för när vi är inne på nöjen nu, så har ju den nya säsongen av Bonusfamiljen börjat.
Ja.
Alltså, den är så bra och så rolig, tycker jag.
Du tycker det? Ja, jag har inte kollat, jag har bara sett massa trailer.
Och det är, så här, det är liksom så här, den är jäkligt rolig, och samtidigt så här, man får ont i magen liksom, för man inser att så där, de här problemen finns ju för människor som lever i bonusfamiljer. Det är ju ett slags koncentrat utav det naturligtvis, men det är väldigt träffsäkert.
Men det är komedi, va? Eller är det ett försök att komma komedi, närmare verkligheten?
Ja, det är en komedi, fast ändå terapeutiskt, tror jag, för människor som erfar de här sakerna. Petra Mede spelar ju en av mammorna där. Hon är skitbra, måste jag säga. Det går riktigt bra.
Ja, det kan vara ett skäl att kolla på detta. Ja. Så att, ja, när vi ändå är inne på nöjen...
Det är sådana bra karaktärer. Förlåt, det är så bra karaktärer. Hon är liksom den...
Roller heter det på svenska.
Ja, roller. Men alltså, de personligheterna. Hon är liksom så här superrationell, supereffektiv. Liksom, inte särskilt känslomässig. Ja, det är så jäkla bra gjort, och det ena barnet är ju superväl uppfostrat liksom, som en karikatyr på det, och den andra är fullständigt ouppfostrad, och det är liksom så jäkla bra spelat även av barnen. Imponerande bra spelat. De här ungarna måste ju vara typ 10 år. Hur fan kan de spela så bra?
Jag gissar att det har att göra med en regissör.
Ja, kanske. kanske.
Vet du vem som regisserar?
Ja, men Felix Herngren, jag vet inte om han är regissör, men han skriver manus kanske. Nej, jag vet inte vem som regisserar. Vet
jag. Ja, men inte det är Herngren som är regissör. Mm. Det är svårt att tro att han skriver manus också.
Ja, ja kanske, jag vet inte. Men sevärt. Tips.
Apropå lyssnarkontakt, vi berättade ju i förra podden att vi har haft lite tekniska problem och får, du vet, med både ljud och framförallt distributionen har vi haft trassel då, podcaster och iTunes. Mm. Jag tror vi har löst de här problemen.
Det har du då... Staffan, jag tycker du ska ta åt dig äran. Ja, men... För jag har då inte bidragit. Jag är ju en IT-guru emeritus, som någon sa.
Ja.
Det vill säga för detting.
Nedfrusen IT-guru nästan. Men jag vill inte ta åt mig, för jag tror nämligen att det var rätt mycket klanteri från min egen sida som ligger bakom. Och när jag nu slutar klanta mig så blir det bättre då. Men okej, jag har löst problemet kan vi säga.
Ja.
Jag tror det. Ja, det lite osäker på iTunes, men podcaster och Podbean och med nya våra nunor. Vi är skitsnygga.
Nya
på...
bilder?
Ja.
Då får folk se hur snygga vi är.
Ja.
Det är väl jättebra.
Det är ju samma fotograf som har plåtat oss, fast vid olika tillfällen.
Peter Knutsson.
Ja, och tänk vad man kan göra med ljussättning och reflexskärmar. Det är inte,
alltså... Vad menar du? Jag ser alltid ut så.
Ja, men du, det är ju inte Photoshop eller filter.
Nej,
Photoshop kanske är för sig. Att, jo, om är någon liten hud, någon liten rodnad eller någon...
Det känner jag absolut inte igen.
Nej, det känner inte igen det. Hur som helst, det verkar vara ordning på podden och vi har nu fått också en signaturmusik då, som jag har raggat fram.
Bara en sån sak?
Och faktiskt betalat en liten summa ur egen ficka.
Oj, oj, oj. Du fjäskar för sponsorer här, hör jag.
Nej, jag vill bara berätta att det kostar att ligga på topp. Man får ingenting gratis här i världen. Det finns inga gratis luncher, till exempel den här vi äter just nu.
Nej, det gör det inte. Det har du rätt i.
Och vi är ändå på nöjesområdet.
Jaha.
En raket har skjutits upp i den så kallade rymden.
Elon Musk.
Ja. Din hjälte, Musk.
Ja, men framförallt så är det ju med David Bowies musik i raketen som spelas.
Men Musk är väl intressant också.
Han är jätteintressant, men Bowie är min hjälte.
Ja.
Men Elon Musk är spännande också. Han är ju en riktig entreprenör, superentreprenör verkligen.
Ja, om jag förstår saken rätt så har den skjutits upp, den här raketen nu.
Jag vet inte.
Jag tyckte att jag både sett bilder och nyheter, men vi har gjort annat på förmiddagen här. Men han har tydligen placerat en riktig bil. Alltså varje kilo brukar ju vara dyrt att skicka upp i rymden. Alltså, har han satt en tons bil på raketen bara för att göra som en reklamgrej? Jag har tolkat det så.
Jag vet faktiskt
har du inte. Läst
inte.
På,
nej, jag har inte läst på detta. Det enda jag vet är att David Bowies Space Oddity spelas. Som ju är en fantastisk sång.
Det spelas liksom på högtalare ute i rymden.
Ja.
Och i rymden finns det ingen luft, det säger ingenting som kan vidarebefordra ljudet.
Nej.
Så att, vem är publiken?
Ja, precis. Men det spelar ingen roll. För att
det spelar ingen roll.
Den finns där. 1969 skrev David Bowie den låten. Ground Control to Major Tom. Det är ganska kul. Jag har ju två registrerade aktiebolag som jag har haft i 100 år.
Något kortare.
Ja. Ett heter Ground Control och ett heter Major Tom. Det är lite gulligt, visst är det?
Ja, det är lite gulligt faktiskt. Jag funderar på att starta China Girl.
Ja, det skulle vara det, va?
Det skulle absolut vara det. Ja, vi måste följa detta med Musk. Men jag måste säga att just hans raketambitioner, det är ju spektakulärt. Va? Men det han vill göra med elbilar är väl kanske mera viktigt egentligen. Jag missar på kort sikt.
Ja, alltså hans Tesla-projekt är ju fantastiskt. Alltså. Har du åkt med en Tesla någon gång?
Ja,
jag har ju åkt
på Gotland.
Jag har åkt med den här, en av mina partners i förlaget har den här senaste Teslan där dörrarna liksom går upp som på en flygplan. Alltså, som vingar liksom.
Ja, just det. Som en insekt som fladdrar upp sådär.
Så coolt alltså. Ja. Så coolt. Och de accelererar ju något så in i helvete snabbt som den starkaste tänkbara sportbilen. Du känner verkligen gravitationskrafterna trycker dig bak i sätet.
Ja, okej. Det är lite raketfeeling.
Det är raketfeeling. Och som du vet, Einsteins ekvivalensprincip. Om du står i ett slutet rum i rymden så kan du inte veta om du står på en planet med gravitation eller om du accelererar fritt i tomma rymden. Därför att det är exakt samma sak. Du trycks mot marken och om det är dragningskraften i en planet eller att du accelererar, det går inte att avgöra. Är inte det ganska häftigt när man tänker på det? Så är det en ganska djup insikt. Att det är inte bara det är inte bara så att du inte kan skilja på de här sakerna. Utan det är samma sak. Bokstavligt talat. Och det är inte helt lätt att ta in.
Nej, Inte helt lätt.
Det blev dagens fysiklektion.
Sketen februari onsdag. Nådens år 2018.
Nu kom jag på att jag ska hämta mina nya glasögon. Jag har beställt nya glasögon.
Vilken färg?
De är nu inte mörka glas, för det har ju du talat om för mig, att det går bort.
Ja, du ser ju ut som om du döljer någonting, eller om du vill spela farbror blå i tant grön, tant brun och tant gredelin.
Eller du menar att det ser ut som en rockstjärna kanske?
Emeritus.
Emeritus. Ja, det är jättebra.
Ja, men vad spännande. Vad vill ni mer veta om Christers nya glasögon? Jag ska till tandläkaren nästa vecka. Vad vill ni veta om det?
Ni ska få se dem på snart. Ja, inte i podden dock.
Du, Tyskland är ett land som är superviktigt, men som man kanske inte tycker är så sexigt eller sådär. Men jag tror att det är väldigt viktigt för hela Europa vad som händer i Tyskland. Och jag blir glad när jag ser att de skapar en ny regering nu, en sån här stor koalition mellan Angela Merkels
Tyskland,
kristdemokrater och socialdemokraterna.
Tyskland är som Sverige fast för vuxna.
Just det. Det var väl Horace Engdahl som sa det.
Du, men alltså mat. Ja, förlåt. Ja.
Mat.
Ska vi inte prata mat lite?
Ja, men vi kan väl säga några ord om det jag just inledde.
Eller? Förlåt. Jag har lite bråttom här. Kom igen.
Jag tror att om Tyskland efter en sån här svår parlamentarisk situation efter valet, när det gick dåligt egentligen både för Merkels parti och Martin Schulz, socialdemokrater, att de nu lyckas trots enorma problem att skapa en regering. De fick tydligen mycket bråk om det här med visstidsanställningar. Sossarna ville korta tiden som man får anställa någon på viss tid. Också med, säkert med kärnkraft och mycket annat som strular. Så det känns som att det ökar trygghetskänslan i Europa lite grann. Ja. Där Tyskland ordnar upp sin politik. Det är det jag menar.
Ja. Ja. Jo, men det tror jag du har rätt i, definitivt.
Alltså. Och det som ju framstår som omöjligt i Sverige. Men hennes parti är väl som Moderaterna ungefär. Är det inte det?
Ja, jag vet inte, jag kan inte bedöma det ärligt talat.
Ja, det är klart att Kristdemokraterna i Sverige kanske är systerparti, va? Men de känns ju ändå som lilleputt. Ja, jag tycker i alla fall att det är lite glädjande att Merkel och Martin Schulz då lämnar tydligen partiledarposten för att bli utrikesminister. Ja, och så vidare. Ja, jag blev lite glad över att det inte är fortsatt osäkerhet i Tyskland.
Merkel är ju ändå i någon mening den fria, liksom, demokratiska västvärldens ledare nu efter att amerikanska presidenten blev en Trump. Liksom.
Hon är märklig, Merkel.
Mycket.
Ja, men, alltså, och märkvärdig och viktig och imponerande, eller hur? Och det, i sin, ska säga, lite robusta tantighet, kan man säga det, utan att gått vid sidan om vad man får säga då.
Nej, jag tycker nog att det är adekvat beskrivning. För det har hon ju, men hon är ju skarp som fasen alltså. Men du, vi måste prata lite om mat alltså. För att det är ju du gav mig ju här en artikel om, det är ett debattinlägg på i Svenskan om det här med cocktail-effekten som människor älskar om att prata. När det är olika bekämpningsmedel i mat, och så säger man att vi vet ju inte vad som händer om de blandas, och det kan bli jättekonstiga effekter. Ja. Och debattören här, som ju uppenbarligen vet vad han pratar om, toxikolog, expert på växtskyddsmedel, säger att det finns liksom inga skäl att tro att det finns någon större fara med den här cocktail-effekten. Det är liksom, det är skrönor.
Vad heter han nu? Han heter alltså Martin Larsson. Men du säger alltså expert på växtskyddsmedel vid Bayer AS. Alltså, du är väl inte expert på mat egentligen, om man är på växtskyddssidan, är det väl att säga.
Eller
det,
jo,
det är produktionssidan av mat, jordbrukssidan av mat som han är.
Men vi släpper ju nu på Fritanken en bok som heter Det ängsliga matsamhället utav Andreas Håkansson. Och han är ju då biträdande professor i mat och måltidsvetenskap och docent i livsmedelsteknik. Han säger just det, att det finns otroligt mycket myter kring processad mat. Alltså bara det faktumet att processad uppfattas som någonting negativt. Menar han då att det är liksom, det är en helt absurd slutsats, därför att det beror ju på vad man gör i processandet. Det finns ingenting som talar för att själva det faktumet att maten är processad industriellt, att den skulle bli sämre.
Jag vet inte vad processad betyder.
Nej, men det betyder olika saker för olika maträtter. Men jag menar, det finns ingenting som säger att det per definition skulle göra maten sämre eller mindre näringsrik eller liksom problematiskt på något sätt. Så, jag menar, hans bok heter Det ängsliga matsamhället, och där han verkligen gör upp om alla de här myterna. Och det är ju så att det här med matkultur är ju en slags sekulär religion, va? Där en del människor liksom tror att de lever ett gott liv och skapar mening i sina liv genom att de har en massa idéer om vad man ska äta och inte äta.
Framförallt vad man inte ska äta.
Ja, precis.
Jag köpte någon gallerrökt skinka för att hoppa på mackan häromdagen, och då står det på den, det var inte därför jag köpte den, inga E-nummer tillsatta. Ja. Utan E-nummer. Ja. Och det då skulle då vara någon slags kvalitetsgrej då, att då slipper man saker och ting som kan vara
dumt.
Och vad är E-nummer? Ja, det är ju naturligtvis tillsatser som EU har bestämt sig för att ge ett namn och att tillåta. Ja. Och de är tillåtna just för att de anses vara icke-hälsovårdliga.
Ja, och de kan dessutom vara så att säga, naturliga ämnen, va? Så det behöver inte vara något. Och det här är ju också en vanlig fördom att onaturliga eller rättare sagt syntetiska ämnen per definition skulle vara sämre än naturliga ämnen. Men det är ju så att det finns ju jättefarliga naturliga gifter.
Ja.
Och det finns ju vissa...
Det här är potatis, den här grön potatis, det är ju jättegiftigt.
Ja, du vet, och det är ju helt naturligt. Och en del av de så kallade bekämpningsmedlen som man använder på växter eller grödor, de använder man ju för att hålla borta mycket giftigare saker som annars skulle finnas i de här.
Man använder ju också i och för sig för att få större skördar.
Ja,
och slippa
alla möjliga saker. Va? Men jag menar, min poäng är bara, han skriver till exempel om det här med, det finns ju någon slags, de flesta människor är medvetna om att det inte är så bra att äta för mycket kött. Och sen samtidigt, när man ska bedöma kvaliteten på korv, så verkar ju de flesta människor tro att ju högre kötthalt det är i korven, desto bättre är det. Men du har ju då korvar där man har blandat upp köttet med växtfibrer till exempel, och det anses då liksom sämre kvalitet på korven, men det är mycket nyttigare än korvar som är det nästan bara kött i.
Det är alltså, ingen ordning väldigt... på folks argumentation.
Nej, ingen ordning.
Ska det vara på det här sättet i Sverige? Mm. Jaha, men okej, det är ängsligt. Håller med om att det verkligen är ängsligt.
Ja, ängsligt. Och det handlar om nästan religiösa föreställningar.
Men du, är alla myter felaktiga då? Det kan ju vara några som kanske man, det finns någonting klokt i också. Till exempel tror jag att det är bättre att äta mat när den är nylagad än 2 veckor senare, tror jag. Eller är det också en sån falsk myt att man ska låta den ligga länge framme i rumstemperatur?
Nej, men det handlar ju om att det utvecklas naturliga gifter i mat som ruttnar. Eller gifter, men i alla fall saker som man inte mår bra av. Och de är ju inte onaturliga. Så det är klart att det inte är en myt. Saker och ting, färskhetskriteriet är ju giltigt.
Men vi är inga vänner av ekologiskt, du och jag, eller hur?
Nej, alltså det finns ju aspekter på det som är klokt. Men väldigt mycket av uppfattningarna kring ekologisk odling visar sig vara faktiskt inte korrekta.
Jag var på ett café och skulle ha kaffe häromdagen, och så på alla de här olika varianterna de hade av chai latte och cappuccino och alla möjliga espresso och macchiato och så vidare, så tog jag ekologiskt och ekologiskt och ekologiskt och frågade, har ni inget kaffe som inte är ekologiskt? Frågade, nej, okej då.
Och du vet, en del kommuner säger så här, vi ska ha minst 50% ekologiskt liksom i skolmaten, va? Och det är inte nyttigare, det är inte bättre för miljön, det är liksom inte... Men det har man bara bestämt liksom.
Jag förstår,
och det kostar mycket mer.
Ibland, många livsmedelsaffären skryter om att de har så många produkter. Till exempel mitt ICA Maxi, det handlar då var det. Nu är 1793 ekologiska produkter där man uppe i. Mm. Och då ska man så att säga få godare samvete och tycka, fantastiskt, hur lyckas de med detta? Mm. Är det välgörenhet att de anstränger sig så här mycket att ta in de här ekologiska varorna? Jag tror att de tjänar minst lika mycket på dem som på andra. Så att man får låta som att det är en gåva till oss kunder. Va? Ja.
Men grundprincipen är ju follow the money. Ekoodlingsbranschen är ju, ekomatsbranschen är ju en pengabransch, såklart.
Tack och lov så
finns ekonomiska intressen.
Ja, men på mitt ICA Maxi så kan man köpa både ekologiska tomater och icke-ekologiska. Mm. Och då tar jag de icke-ekologiska eftersom jag tycker att 1, det är lika bra. 2, det är billigare. Och 3, en etisk aspekt. I och med att det är så mycket mindre skördar i snitt när man odlar ekologiskt, 40% i genomsnitt, så menar jag att Det är en slags lyx att avsiktligt använda en odlingsteknik som ger mindre mat per kvadratmeter. Mm. Folk i världen svälter. Jag tycker att om det inte finns väldigt starka skäl så ska man inte gynna en odlingsteknik som bara bygger på att den rika världen har råd att äta sig mätt.
Nej, det är verkligen klokt. Ett annat roligt exempel, eller roligt men ett talande exempel, är ju så här. Det finns ju någon sån här romantisk bild av när man plogar sin åker. Oavsett om man gör det manuellt.
Men det är väl naturligt.
Ja just det, det är naturligt. I själva verket så är det så att när man vänder upp och ner så att säga på jorden, så är det ett otroligt brutalt ingrepp i hela den här biosfären liksom. Det vill säga alla bakterier och insekter och allt vad det nu är för någonting, vare sig som är där en bit ner, de kommer upp till ytan och dör, för de ska inte vara på ytan.
Några
ska
kan
vara
väl krypa ner i sig. Men...
Ja, men alltså man har ju mätt det här. Och de som lever på ytan, som är en del av den här biosfären, de åker ju liksom ner och dör, va, för att de hamnar...
Snacka om disruptiv.
Disruptivt verkligen, oerhört. Man slår verkligen sönder ekosystemet.
Ja, men det är ju grunden för jordbruk att göra det här, för det händer ju nya saker då.
Ja, just det, precis.
Man får ju ut någonting av det hela. Men det är så naturligt är det inte när. Och tänk om du var gråsunga och liksom hade levt så där 4 centimeter under där och haft det bra. Mm. Och så plötsligt kommer den här brutala monstret, odjuret till harvplog, kastar upp dig i luften. Du kanske får 1 eller 2 ben som skärs av. Du får solen i ögonen, du tappar dina kompisar, näringen är borta, toaletten
till gråsuggans försvar.
Gråsuggan måste ju tycka att detta är traumatiskt.
Ska vi starta en folkrörelse?
Ska det gå till så här i svenskt jordbruk? Ska vi tillåta det här?
Ja, det säger djurrättsetikerna.
Tror ni gråsugan tycker att det här är naturligt?
Nu tycker jag du går lite för långt, Staffan Doppi.
Va? Ja, men då måste jag klippa bort det här, för det har jag aldrig hittills gjort i den här podden. Fan, jag tror att jag höll mig inom ramarna.
Nej, det tror jag inte. Men det händer ju saker i Vänsterpartiet också. Ja. Det måste vi faktiskt säga någonting om.
Ja, alltså...
Dinamarca,
Dinamarca, just det, som alltså har suttit i partiledningen länge, är en av de mest kända. Många gånger man har sett henne i olika debattprogram och varit på krigsstigen och ropat rasism och sånt där. Mm. Hon har varit med om mycket obehagligt och fått mycket hot mot sig också.
Tveklöst.
Jättemycket.
Hon har kritiserat Amineh Kakabaveh jättemycket.
Just det. Men nu lämnar hon och säger då ett par dagar innan hon säger att hon ska sluta som aktiv politiker, så har hon berättat i en intervju i Svenska Dagbladet att det är toppstyrning och att kvinnor hålls nere och att det är bara män som får yttra sig i stort sett. Men då sa hon ju inte att hon skulle sluta. Sen 2 dagar senare när hon säger att jag lämnar politiken i med detta, då säger hon att men det har ingenting att göra med det här med toppstyrning, som hon då berättade i en intervju 2 dagar innan.
Nej, det är väldigt
rörigt. Det är jättekonstigt.
Det är jättekonstigt. Och jag som har lite inblick i Amineh Kakabaveh historien eftersom Amineh sitter i humanisternas styrelse. Jag har ju sett, hon har ju mobbats av sitt parti, va? Och där har ju inte Dinamarca varit på hennes sida direkt.
Nej, det är ganska obehagligt, och samtidigt så är det flera andra, det är ju flera avhopp. Vivian Johansson heter en veteran som lämnade partistyrelsen för ett tag sedan, och ytterligare någon, så att det kanske Hans Linde, men han har fått ett annat jobb. Mm. Så att det är ju, ja, det är väl ingen jävla ordning riktigt. Eller också är det så att det kanske är ett sånt parti där, det är mycket sånt där.
Eller ja, någon jävla ordning för det var ett kommunistiskt parti som... Eller vad sa han?
I ett parti, det var C.O. Hermansson.
C.O. Hermansson.
Och jag vet inte, det var 1968. Mm. Eller något sånt där.
Jag var 4 år, jag minns det väl.
Men på den tiden hörde man nästan aldrig svordomar i radio. Nej. Och det här togs faktiskt med i nyheterna då, även på tv då. Aha. Någon jävla ordning för att vara ett parti.
Ja, just det.
Och hade han bara sagt att någon ordning för att vara ett parti, så hade det inte blivit någonting.
Nej.
Ungefär som när Palme sen talade om de här Vietnam-Hanoi-bombningarna.
Dessa satans mördare.
Ja, fast det var väl om Spanien, va? Eller och Grekland, när han sa satans mördare. För det sa han inte om USA, men han jämförde med Treblinka och Auschwitz och sånt där. Vilket ju skapade då hade ju Sverige och USA ingen kontakt egentligen nästan på ett par år, utom naturligtvis på tjänstemannanivå.
Ja, just det. Nej, men precis. Apropå det går det ju en bra film på bio nu med Meryl Streep och Tom Hanks som heter The Post.
Är den bra?
Ja, jag tycker
den
är bra.
Jag läste en recension som inte gav det intrycket.
Jo, jag tycker den är bra. Alltså, den är ju, Spielberg har ju troligtvis gjort den just nu snabbt för att kommentera Trumps försök att tysta pressen med fake news och så här. Och det är ju historien om hur Washington Post, trots stor risk att bli fällda i domstol, publicerar hemliga Vietnamdokument mot Nixons vilja, och det är under Nixon-tiden. Men de blir ju friade i högsta domstolen, så att de klarar sig ju.
Alltså själva storyn håller jag med om att den är viktig och intressant. Ja. Jag bara, men om den liksom sveps in med liksom för mycket av sån här hjältestråkar och sånt där.
Ja, men det är klart den gör. Det är Spielberg liksom.
Ja, men...
mannen som gjorde E.T. liksom.
Ja, och även Schindlers list.
Ja.
Och då, alltså han kan mycket väl träffa tonen rätt, Spielberg också.
Mm. Jo, ja, det vet. Nej, men jag tycker den är bra, den är sevärd. Och det är en spännande historia som är aktuell just nu. Det är det faktiskt, väldigt aktuell story just nu tycker jag.
Ja, så vi nämnde vad vi skulle gå på för filmer i slutet på förra podden. Jag såg ju den här Three Billboards Outside.
Ja, jag har inte sett den.
Ebbing, Missouri heter den. Och du skulle se filmer om dig själv, jag vill säga om det här. Klart, jag har kritiskt tänkande.
Klart tänkt.
Ja, just det. Kortfilmer.
Jag har varit med om att göra det. Ja, precis.
Ja, det var bra den här Missouri-filmen då med hon, Frances McDormand.
Ja, jag vill se. Jag ska se den faktiskt. Det måste jag göra.
Ja, och precis lagom lång var den också.
En film jag vill se, vilket säkert kommer stämpla mig som anti-intellektuell tönt, men det är den nya Blade Runner-filmen. Blade Runner som nu har kommit som hyrfilm. Och för det är lite kul. Blade Runner, den första originalfilmen, baseras ju på en legendarisk science fiction roman av Philip K. Dick som heter Do Androids Dream of Electric Sheep? Det är ett så briljant titel på en bok tycker jag. Och den handlar ju om liksom AI och robotar och hela den android-grejen. Va? Nu vet jag inte alls om den nya Blade Runner-filmen är bra, om den har någon existentiell kvalitet eller om det bara är en actionrulle. Det ska jag ta reda på, för jag har inte sett den där nu.
Ja, men jag har läst någonting inför den där som jag tolkar som att folk som vet någonting om den är har väldigt höga förväntningar. Jaha, ändå. Ja. Så att det kanske, är hur bra som helst. Men du, apropå att få reda på sanningen om verkligheten och i fake news debatt och såna saker, så har ju fyra svenska medieföretag gått samman nu för att på en och samma sajt samla egna faktagranskningar av påståenden inför svenska valet i höst.
Ja.
Och det är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Sveriges Television och Sveriges Radio. Och i det har ju beskrivits på en del kritik då, som har låtit ungefär som att skapa ett sanningsministerium ungefär. Det är ju, skulle det vara riktigt så låter det ju obehagligt. Men det som gör det lite extra känsligt är ju att statliga Vinnova har bidragit med någon slags metodstöd eller och jag vet inte vad det handlar om, men det är fria medier som normalt sett och inte går ihop i karteller, men framförallt brukar de inte gå ihop med staten.
Nej. Men är det inte bara en teknologiplattform som Vinnova har tagit fram? Det är ju faktiskt inte ett problem tycker jag.
Jag tror nog att det är någonting sånt. Mm. Jag sa metodstöd var mitt, men i bild i den debatt som har varit så kritikerna beskriver det faktiskt som att man för mycket har ihop det med staten, med det där. Medan de som försvarar det hela, vilket förstås är chefredaktörer och sånt där, de hävdar att nej men, det här gör vi ju självständigt, de här granskningarna, men vi gör det lite bekvämt för publiken att kunna hitta dem på en och samma sajt och sådär. Och det här med Vinnova har absolut ingen betydelse. Jag vet inte säkert, men min magkänsla är att stora medieföretag för det första sätter sig på väldigt höga hästar. Så man, problemet med att man blir felinformerad ligger alltid hos någon annan, inte hos dem själva. Nej, vi har minsann inte några felaktiga nyheter, utan det andra, och de ska vi avslöja. Och det på något vis, jag tycker så här, huvuduppgiften för medier är att rapportera om verkligheten. Okej, granska, sortera, ta reda på saker och ting och presentera. Det är huvuduppgiften. Att hålla på och recensera alla människor som uttalar sig i hela världen om allting, det är en stor uppgift. Har man resurser till det också, så kan man göra det också. Men liksom, kärnuppgiften är ändå att rapportera. Så att jag står ändå på de skeptiskas sida i debatten av den här satsningen.
Ja. Okay.
Men det är möjligt att den så att säga, sakligt sett att de kommer göra jättebra saker. Men det är ju så här med världen att det spelar inte bara roll vad som är verkligt utan också hur vi uppfattar det hela. Det är ju...
Ja, och jag tror fenomenologi. Faktiskt...
Är det 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 är? Ja. PR hette det på mig förr i tiden också, men det är kanske samma sak.
Ja, det är en filosofisk skola som kallas fenomenologi. Fenomenologi, ja. Alltså att det enda vi kan veta om verkligheten är de fenomen så som de framträder för våra sinnen. Man kan också kalla det för kritisk realism, som jag är ju anhängare av. Jag är inte så hemma på fenomenologi.
Det går inte att säga det ordet.
Så nej,
att
vi skippar det. Ja. Fenomenologi.
Kritisk realism låter
ju kritisk realism är bättre, nämligen jag tror att det finns en objektiv verklighet som är oberoende av vårt medvetande, men vi kan aldrig vara säkra på hur den exakt är, därför att vi når den bara genom våra sinnen som har olika begränsningar. Och så här. Det kallas för kritisk realism. Ja, dagens filosofilektion.
Ja, det var ju det är jättebra. Det var, ja, till och med jag lär mig lite grann.
Till och med du lär dig något.
Det är rätt fantastiskt.
Du, jag tror att vi ska börja avrunda. För att vi ska inte prata sönder våra
prata
lyssnare.
Prata sönder? Vi har aldrig varit i närheten av en sån risk. 40 minuter.
Men min parkeringstid har gått ut.
Okej. Okay. Mm. Och så, varför säger du inte som det är? Istället för att säga att jag har bråttom på grund av att jag har nu en illegal parkering going on.
Men jag är bara parkeringslös.
Så säger du att vi ska inte prata sönder våra lyssnare. Klarspråk.
Illegal parkering, som det är. Jag är parkeringslös.
Ja. Ja. Mycket bra. Podden på tiden är slut för den här gången, den 7 februari 2018.
Men vi ses snart igen. Och hörs snart igen.
Det gör vi. Och vi heter Christer Sturmark.
Och Staffan Doping. Thank you.